När jag var hemma hos pappa i helgen visade jag honom Naked. Den tyckte han om, men framförallt gillade han en låt av Wise Blood som Mikaela hade tipsat mig om. Jag skrev till henne och hon blev jätteglad av mottagandet, men framförallt av att jag tyckte att hon hade så bra smak att jag ville dela den med andra. Det var en bra låt, det tyckte jag genuint, men jag skulle ljuga om jag inte sa att en anledning till att jag skrev och berättade om det var som något sorts plåster på såren. Inte att jag hade gjort något specifikt, men hon hade börjat märka att jag var lite mentalt frånvarande.
Hon sa att jag kändes frånvarande, jag sa att det förstod jag.
Ja, men vad fan, jag kunde inte låta den slida och spela den låten. Nu när jag har er uppmärksamhet, jag ska till Malmö om 14 dagar över helgen. Förmodligen kommer ingen höra av sig om det, men om det finns, om jag har någon lyssnare i Malmö som har en extra soffa eller någonting, en madrass, bäddmadrass, något annat, vad säger man? Madrass man kan lägga på golvet och som jag då kan sova på, så vore det jättetrevligt. Och ja, ni kan skicka ett sms eller någonting på 0738755896 om ni vill hjälpa mig med boende, så jag slipper boka en jävla Airbnb. Jag har aldrig gjort det, jag är nervös. Tack så mycket. Tillbaka till berättandet. Gud vad svårt det var att fördela sin uppmärksamhet och känsliga glöd på två. Blåste jag för hårt, brann det upp. Lät jag det vara skulle elden slockna. Svårt att hålla igång båda flammor samtidigt. Vad som jag i början på riktigt hade tänkt, att det var något bra att alltid ha två konkurrenta alternativ, alltid ha en backup, verkade inte längre särskilt optimalt. Jag ångrade att jag hade skrikit ut till Gud om en kvinna upprepade gånger. Datorn hade hängt sig en stund bara, och nu hade två instanser av webbläsaren öppnats. Senaste gången jag hade varit över och sett på tv-serier hos Mikaela, numera via en Chromecast som jag hade köpt till henne, förklarade hon hur mycket känslor hon hade för mig efter att vi hade legat med varandra. Jag kände för att kolla bort, men jag trotsade min instinkt och såg henne djupt i ögonen när jag sa att jag också tyckte om henne jättemycket. Lägg märke till att jag inte använde ordet känslor. Jag hade såklart jättemycket positiva känslor för henne. Hon var vacker, sexig, smart, rolig, hade bra kultursmak och jag njöt av varje sekund jag umgicks med henne. Men det är ju inte vad folk menar med känslor. Det är något specifikt, inte i största allmänhet. Jag fattade inte vad felet var med mig, varför jag inte blev kär. Det var ju allt jag ville ha. En fantastisk kvinna med så dålig killsmak att hon tyckte om mig. Jag ljög inte när jag sa att jag också fick känslor av att ha sex med någon. Jag trodde verkligen att det skulle hända. Och alla tidigare erfarna bevis pekade på det. Men Mikaela var inte Jenny. Inte på samma sätt som Emma var det. Mikael hade vänt sig om i sängen den där natten och det blev inget gosande. Jag sov bra men mådde desto sämre. Jag hoppades att visa med meddelandet om låten och pappa att hon visst var viktig för mig och hade stor inverkan på mitt liv. Antagligen större i vardagen än Emma, men det visste hon såklart inte vem det var. Förbi till farmor en stund på söndagen. Jag fotade av en massa gamla bilder på min farfar som fanns i något specifikt album. Det var inte familjebilder. Eller rättare sagt, det var familjebilder men inte min fars familj. Mest på farfar och hans bröder från när de var typ i min ålder. En bild i synnerhet tyckte jag var väldigt spektakulär. Farfar måste varit lika gammal som mig då. Och det var 1936. Så vad var han då? Nej, han var typ 15. Han höll i alla fall upp en alldeles gigantisk vit kanin i sin famn. Kronkanin stod det på texten. Jag önskade att han fortfarande var i livet så att man hade kunnat be om en förklaring. Men han hade nog inte kommit ihåg. För varje sådan små intressant bild jag skickade till Emma skickade jag samma till Mikaela också. Det var inte mer än rättvist. Jag fick inte alls lika god respons av Mikaela. Och det kan ha berott på att vi inte hade lika bra textkemi som IRL. Det är ju så för vissa. Eller bara naturens sätt att skapa balans, en sorts känslomässig osmos. Inte mig emot. Kunde min svalka smitta av sig på henne så kanske hennes värme kunde smitta av sig på mig. Och så kunde vi hitta en jämvikt. En fin balans. För den här ojämvikten gjorde mig illa till mods. Men jag var också rädd att det inte alls var något naturligt. Utan en artificiell förställning. Det tydde på att Mikaela mådde dåligt. Och det var inte bra.
Yeah.
Tisdag 9 mars. Det var ett tag sedan jag och Mikaela hade varit ute, bara vi två. Vi funderade på att gå in och spana i någon butik, men det fanns ingen i närområdet som vi inte redan hade varit i. Som ett dåligt substitut ställde vi oss och fönstershoppade lägenheter utanför ett mäkleri, som två riktigt vuxna personer. Det brukade min mamma och låtsas pappa alltid göra av någon anledning. De köpte ju aldrig någon lägenhet, men de tyckte det var kul att drömma sig bort. Mamma hade nyligen gått in som borgenär, eller vad fan det heter, i ett bostadslån till min bror. Men någon av de här lägenheterna skulle jag aldrig kunna få, en som hela min släkt skrapade ihop till en insats. Det skulle dock Mikaela kunna. Hon var ju uppvuxen på Östermalm, så hennes familj hade inte direkt ont om pengar. Men det lät jag vara osagt, vill inte ge några falska förhoppningar. Jag befann mig alltså i en maktposition över Mikaela. Det är alltid den som känner minst som har överhanden. Och det gjorde mig obekväm på djupet att ha intagit den rollen. Kanske var det därför jag inte hade fått några känslor. Kärlek, som jag hade lärt mig den, var att trona efter någon man inte kan få. Inte att bli åtrådd av någon som ger bort sig själv. Svårt att någonsin finna glädje då. De förskönande och pretentiösa omskrivningarna jag slängde mig med i den interna monologen var ett måste för att skydda mig själv från det skamfyllda faktumet att jag var en stereotypisk man som alla andra, som gillade jakten men inte nöjde sig med bytet. Mikaela var ett rådjur som blottade strupen, och jag tappade lusten att döda. Jag identifierar mig inte med min givna könsroll, eller kanske mina mer djuriska drifter. Och då gör man bäst i att rationalisera bort det. Mikaela hade en utläggning om 90-talets skönhetsideal. Pinsmal, stora silikonbröst och ingen röv alls. Jag förstod att det var så, men tyckte ändå att det var konstigt ur ett evolutionärt perspektiv. Det där sista. Breda höfter är väl ett evigt tecken på god fertilitet. Och att ha lite hull på kroppen betyder väl bara att kvinnan kommer klara sig genom graviditeten desto bättre. Det är ju inte bra med en undernärd babymama. Men så är ju människan en kulturvarelse. Annars hade idealen sett lika ut i alla tider och samhällen. Det är bra för kommersen med ouppnåeliga ideal. Mikaela sa att hon inte lät det där påverka henne så mycket. Nej, inte jag heller. Eller, det är väl en pelare jag kan luta mig mot när jag mår dåligt. Jag är i alla fall inte tjock. Men inte som att jag tar en social press och omsätter den i positiva livsförändringar. Börjar äta rätt och träna och så vidare. Nej, det är väl bra att du inte känner att du måste göra det. Men det skulle se bra ut med lite mer kött på benen. Ja, det säger de i psykiatrin också. Men det är svårt. Jag förstår inte hur folk lyckas äta så mycket. På kvällen åkte vi hem till henne och såg den franska filmen Delikatessen på hennes bevåg, som substitut för att gå och kolla i delikatessbutiker. Den var bra. Bizarr, men väldigt bra. Vi hade sex som vanligt. Och så hände det. Det som aldrig hade hänt förut. Inte under det själva penetrerande samlaget, men efteråt låg vi jämte varandra och onanerade. Sedan närmade jag mig och Michaela lutade sig över mig och gav mig en kyss. Jag kom. Hon fick lite på magen och blev irriterad på mig. Jag kände mig triumfatorisk när jag gick och torkade av mig. Jag antar att det skulle ha hänt förr eller senare, med tanke på att vi nu hade haft sex för sjätte gången. Med Jenny, som var mitt tidigare rekord, hade jag högt räknat haft sex 5 gånger. Till slut kanske jag skulle få en normal sexorgasm. Men det fick tiden avgöra. Man skulle inte måla fan på väggen. Kanske ville jag hålla nollan ett tag till. Onsdag 10 mars. Hårda bud på jobbet. Stora volymer post. Och ett nytt område jag varken hade gått eller kammat upp tidigare. Jag kom inte ut på delningen förrän 1:30. Och även om jag inte var något vidare social på jobbet, jag pratade inte med de andra för de pratade inte med mig, och vice versa, så var det alltid en stum känsla att vara sist ut och sedan komma tillbaka till ett ödsligt kontor. Det var i alla fall ett elcykelområde, så jag kunde väl unna mig att tänka lite positivt för en gångs skull. 114.30 omfattade en massa små adresser, men bestod främst av Eriksbergsgatan, som man tog sig in till via Engelbrektsgatans tvärgata Iversonsgatan, som var parallell till Birger Jarls gata. Det var Eriksbergsgatan som är parallell till den. Så geografiskt låg det nära bekanta områden. Men det var ändå en främmande tur och hade en labyrintisk aspekt i layouten. Jag lyssnade på Dela Arte och delade på kort tid ut post till 2 personer som de hade pratat om. Jag tror till och med det var det avsnittet de pratade om den ena i alla fall. För den ena hade varit redaktör för nättidningen Politism. Och den andra brukade skriva krönikor om vad hon hade sett på TV. Fast gällande den första kunde det lika gärna ha varit en namne. Jag har inte svårt att tro att flera har det namnet. Men jag la det på minnet. För det är det man gör när man är ute och delar. Tänker på namn. När jag fortfarande var ny på jobbet stannade jag upp vid varje vaktmeister och von Sydow och undrade om de var besläktade med Ian respektive Max. Och det är de nog väl. Jag menar, det är ju adelsätter. Men det är regel, snarare än undantag, att det bor minst en av varje på Östermalms alla postnummer. Sen föll droppen ner och jag beslöt mig för att sluta lyssna på stormens utveckling. Det var nog främst att jag hade felställda förväntningar. Jag hade fått för mig, antagligen från februaripodden, att Ola profilerade sig som någon sorts marxist. Men allt jag hörde när de pratade politik var liberala analyser klädda i en tunnskrud av sociologi, eller vänster men ändå woke-kritik. Alltså woke-kritik från vänstern. Man blir bortskämd av Marcus och Malcolms järnhårda, iskalla materialism. Jag hade blivit så känslig för oliktänkande, och det tror jag berodde på en lång period av ensamhet. Det är svårt att påverkas av ett socialt tryck från vänner när man knappt umgås med någon. Nu var jag inte längre ensam, men Emmas åsikter skavde inte lika mycket som de som en random vänsterperson har, eftersom jag inte via henne påmindes om ett tidigare jag som jag lärt mig förakta. Och Michaela pratar inte om politik särskilt mycket. Hon var i alla fall inte smittad av beröringsskräck för kontroversiella figurer, vilket jag uppskattade med henne. Jag delade till en kollegas familj som bodde i en bastant byggnad som tillhörde ett ordens sällskap. Det var the real deal med allseende ögat inristat i fasaden och allting. Kollegan i fråga var oerhört söt och jag stal ofta små blickar på kontoret när hon såg åt ett annat håll. Vi hade aldrig pratat, men när jag gick tillbaka till cykeln gick vi förbi varandra och vinkade. Fan, hon hade redan slutat och hunnit hem. Vad var klockan? Jag var bara knappt halvvägs klar. Med nöd och näppe fick jag plats med de kvarvarande lådorna på cykeln efter ytterligare en timmes arbete för att hinna tillbaka innan portarna till garaget vårt kontor låg i skulle stänga. Det var pinsamt att jag inte fick ut allt. Jag hade jobbat i 1,5 år och jag borde inte göra så där längre. Men så var det med nya områden. Jag minns hur jag började gråta av allt jobb med att dela ut 114-39, men det hade sen blivit det område jag blev snabbast på. Första gången man delade en runda kändes det som att man gick runt i lera och gjorde allt på 0,5 gångers hastighet. Och det var svårt att koka ner exakt vad det berodde på. Ovana. Men det borde ju ha gått att applicera sina färdigheter från ett sammanhang till ett annat annorlunda sammanhang. Man gör ju ändå exakt samma sak, bara i en ny miljö. Jag hade börjat lyssna in mig på den sista Cats on Fire-skivan. Jag skickade en av låtarna till Emma. It's clear your former lover. Hon frågade vad det betydde. Bra låt bara, skrev jag. Men det var inte helt sant. Jag tänkte på henne när jag hörde låten. Texten. Hennes ex som hemsökte henne. It's clear your former lover will not offer any truce. He'll just wreak havoc. How could I trust those Prussian blues? And why do you defend him? Didn't he smash your guitar? He certainly drank the liquor from the old fruit jar. Now it's possible he may have been the one who loved you the most. I don't wanna compete, and I don't like the smell of his ghost. But from what I gather, you are still under his command. This is what I try to understand. I remember last March when you were in Madrid. I admit I left no stone unturned, but I found nothing apart from your old identity card, from which I obtained your real age and a strange middle name. What is it you have done to him? Yeah, why are you in debt? Goes against your image as the freeborn suffragette. Scattered bits of evidence found under your bed. I wonder, did it give you proper head? Det var ett tag sedan jag pratade i telefon med Emma. Det var mycket med jobbet nu. Presentationer och föreläsningar och styrelser hit och dit. Förberedelser och efterarbeten och redovisningar. Sånt som hör vuxenlivet till. Jag var fortfarande ett barn, men jag saknade att höra hennes röst. Torsdag 11 mars. Senaste gången jag träffade Mikaela hade jag nämnt att jag aldrig hade ätit vietnamesisk mat. Hon tog tillfället i akt att bjuda ut mig på en vietnamesisk restaurang, vilket jag självklart tackade ja till. Det skulle inte bara bli första gången jag åt mat från det köket, utan också första gången jag gick på en restaurangdejt. Första gången någonsin jag var på restaurang med en annan person som inte var en släkting till mig, om man inte räknar McDonald's och sånt. Jag hade ätit sushi ute vid ett par tillfällen sedan jag flyttade till Stockholm, men att äta tyckte jag överlag var en ensam aktivitet. Så jag var inte jättesocial när det nu hände. Jag åt min baguette med fläsk och koriander och rättika och en massa andra godsaker så snabbt jag kunde. För att äta var liksom bara att gå en färdsträcka. Gör det så fort som möjligt så kan du byta till andra mer stimulerande sysslor. Jag var inte jättebra i magen och när jag gick på toa skrev jag lite med Emma. Dagen innan hade jag skrivit och berättat för henne att jag och Mikaela skulle ut och äta vietnamesiskt. Emma undrade om det var Eat Nam. Jag svarade att jag inte visste, men att det skulle vara ganska nära där jag bodde. Då skrev hon att det förmodligen var Eat Nam. Och så blev hon så himla negativ och ganska otrevlig. Det blev ett helt onödigt bråk där hon argumenterade mot en halmgubbe eftersom jag dels inte hade något att jämföra och därför inte själv kunde komma med något omdöme om huruvida restaurangen stod sig i konkurrens med andra vietnamesiska hak. Och dels var det inte alls säkert att det var i ett näm vi skulle till. Och det var det inte heller. Jag förstod inte varför hon inte bara kunde släppa det. Jag hade bara nämnt att jag skulle ut och äta med Mikaela, men inte känt att det var relevant att avslöja att vi var mer än bara kompisar. Och det i sig var väl inget bra tecken. Sen satt jag och väntade i en evighet på att Mikaela skulle äta upp sin soppa. Jag hade nog haft mer att säga om det inte var för att jag bara beställt in vatten. Det var Mikaela som bjöd och jag ville inte vara en större pekuniär börda än nödvändigt. Jag funderade på att ta en bild på bordet och maten, men jag var rädd för att få frågor om vem jag skulle skicka den till. När vi kom tillbaka till Mikaelas lägenhet på Skånegatan föreslog jag Good Will Hunting. Hon var inte helt såld och det fattade jag. Det var inte direkt fin kultur, men jag blev alltid rörd till tårar av den. Kärlekstråden, relationen till Robin Williams, katarsis-scenen i slutet och när Ben Affleck kommer och knackar på och Will inte är där. Och all Elliot Smith är ju bara en bonus. Mikaela blev positivt överraskad. Den var bättre än hon mindes den. Vi gick och la oss, hångel, sex, the set menu. På morgonen låg vi och gosade. Vi skulle ut typ samtidigt. Jag gick lite tidigare när hon gjorde sig i ordning på toan. Bort och köpte frukost och sen gick jag till pendeltåget eftersom jag skulle till unga vuxna mottagningen i Södertälje. När jag slog mig ner på pendeltåget fick jag ett meddelande från henne som slog ner som en blixt av ångest. Det löd så här: tänk, det känns så konstigt att du för en timme sedan låg i mina armar och gosade. Och nyss gick du förbi mig på gatan och låtsades inte se mig. Det var en anklagelse som jag inte var beredd på. Jag hamnade i försvar och det kändes patetiskt. Visst hade hon fel i sak. Det var inte som att jag hade sett henne på gatan och medvetet ignorerat henne. Jag hade helt enkelt inte sett henne. Jag gick i rask takt som alltid och levde i min egen värld. Fokuserade på podden jag hörde och var så tankspridd att jag förmodligen inte hade känt igen min egen mamma om hon så gick rakt framför mig. Men så mindes jag hur stor sak jag hade gjort av att Jenny inte hade kollat åt mitt håll när jag åkte bussen till Manchesters flygplats. Kanske hade det varit annorlunda om Mikaela hade knackat mig på axeln. Eller? Jag hade definitivt inte ignorerat henne om jag visste att hon var där. Men hade det slutat på ett annat sätt om jag hade knackat på bussens fönsterruta och slängt en kyss till Jenny där hon gick på trottoaren? Nej, det hade bara skjutit upp min insikt om att något var fel. Mitt försvar var inte så mycket av ett försvar. Jag förklarade att det inte var som hon trodde, men att om hon var inställd på det fanns det inget jag kunde göra för att ändra hennes uppfattning. Jag visste ju exakt hur hon kände, för jag hade känt det 1000 gånger med andra. Med Jenny, Maja och Alexandra. Och hur mycket rätt hade jag att bråka om saken? Jag vill inte ljuga. Hon hade rätt i stort, även om hon hade fel i just det här fallet. Jag stod på ett sätt på båda sidor av konflikten. Jag fick en ny förståelse för alla jag har varit involverad med och hur jobbig jag har varit och varför folk inte står ut med mig. Men jag hade full sympati med Mikaela. När man känner sig osäker i en relation, hur seriös den än må vara från den andras perspektiv, tolkar man allt till sin nackdel. Jag hade något att prata om med min samtalskontakt i alla fall. Lös interaktion. Jag skrev till Emma. Det är så konstigt att döpa ett klädmärke till akne. Emma svarade: ja, och det mesta de gör är fult. Men det finns guldkorn. Jag skrev: du hade kunnat skriva copy för dem. Det mesta vi gör är fult, men det finns guldkorn. Jag tror redan de har det som slogan. Det var inte längre jag som var upptagen, utan nu var det mest Emma. Allt oftare hände det att jag frågade om hon ville prata och hon kunde svara typ imorgon eftermiddag. Och jag kunde svara typ: ja, vi får se vad jag är för på humör då och om jag har tid imorgon eftermiddag. Vad jag menade med det var ju inte att risken är stor att jag inte kommer vara på humör eller ha tid imorgon eftermiddag. Det jag ville kommunicera var att jag var besviken att hon inte kunde prata nu. Och ett slags missnöje att det alltid var hon som höll i taktpinnen och jag som skulle lyda. Jag vet inte alls vad skillnaden mellan passiv aggressivitet och hälsosam gränsdragning är. Det var något som hände med Emma. Saker blev lite annorlunda. Det var en helg som hon skulle göra färdigt en viktig uppgift i sista minuten. Hon var då för upptagen för att prata med mig. På måndagen frågade jag om hon hade blivit färdig. Hon svarade att nej, men det går ju inte. Får bara lämna det som det är för tillfället. Min hjärna har stått stilla i ett år och jag försöker ta igen allt på en vecka nu. Så uppenbart vad jag måste göra. Jag var bara för nere för att klara av att tänka förut. Positivt väl. Hon hade närts till full styrka igen. Hon kunde nu ta tag i sitt liv och göra allt som hon tänkt ska göras. Närts av vem? Delvis mig, framförallt tiden tror jag. Oavsett vad, var hon på benen igen. Hon sprang iväg. Jag satt kvar. Men inte kunde jag hålla henne tillbaka. Hur hade jag kunnat det? Hur hade jag kunnat lossa in en växt som just skulle stå i blom? Hon var maskrosen, jag var asfalten. Skulle jag vara i vägen hade jag bara blivit genomborrad. Jag fick hålla tillbaka lite. Jag hade ju Mikaela. Kanske bäst så. Bra att det inte verkar vara lika nere längre, skrev jag. Men med en ledsen smiley. Jag menade det inte. Mamma har fått ett jobb och jag förväntas bli glad av det. Vad ska jag göra alldeles ensam hemma? När åker du till Sverige? Förlåt för att jag alltid frågar. Just ja, jag bokade biljetter i morse. Jag kommer nästa söndag. Det är fint att du frågar. Menade hon verkligen det? Torsdagen 18 mars träffade jag Mikaela och några av hennes kompisar på Bishop's Arms. Ölen kostade mer än jag hade velat, men det var ett härligt gäng. Intressanta människor. Jag tror att jag gjorde ett gott intryck på dem. De gjorde det i varje fall på mig. Somliga var journalister som Mikaela. Andra hade mer eller mindre ospecifika jobb i mediebranschen. Det kändes bra att lära känna sådana och få in en fot i branschen. Eller knyta kontakter liksom. Och de verkade intresserade av mig. De ställde mycket frågor i alla fall. Vilket var mer än man kunde säga om onsdagsgänget på Carmen. Mikaela och jag satt bredvid och även om vi inte kladdade på varandra lutade hon sitt huvud mot min axel när de andra gick ut och rökte. Hon sa att de brukade träffas torsdagskvällar på någon sorts after work och att det vore kul om jag kunde komma nästa torsdag också. Ja, det gör jag gärna. Jag gick hem med henne. Det hade varit tillräckligt varmt på dagen för att jag kunde ha på mig mina shorts. Mikaela sa att jag hade fina ben. Jag hade säkert kunnat dra ner byxorna där och då. Hade väl varit spontant och sexigt och så. Nej, det fick gå den vanliga vägen. Vi kollade på Peep Show och vandrade oss fram som vanligt. Fish Pie, Missionary Sex, Newsnight Afterwards. Shortsväder alltså. Våren var här på riktigt. Dagen efter hade jag jobbat och satt i lobbyn för kontorshotellet och tog några andetag. Jag brukade inte alls sluta så tidigt. Solen skulle inte gå ner på 2 timmar. Jag tänkte åka hem och kanske göra något produktivt. Men så skrev Elias och undrade om jag ville ses. När jag kom hem till honom i Västra Skogens studentkomplex åkte vi ut i hans bil. Jag tyckte om det där. Sitta och lyssna på musik och alltid vara på väg någonstans. Även om man inte hade en egentlig plan. Vi åkte förbi en liten gräsplätt av slaget som ibland kan vara inhägnade och ha en grävskopa eller annan stor maskin stående. Gräs och grus ska sägas. Det enda som fanns där var lite träbråte. Men det var nog för Elias och han svängde in. Bilar åkte förbi och kunde såklart se oss. Men han var så skamlös att han ändå bad mig hjälpa till att packa med en av bjälkarna. Mitt minne är inte perfekt men jag minns på ett ungefär hur stor den var för. Sen dess låg den alltid i badrummet och tog upp stort utrymme på sniskan mot väggen så att jag allt som oftast slog in huvudet i den när jag reste mig upp från toaletten. Men den kan ha varit så pass lång att vi blev tvungna att vira fast den på bilens tak. Det var lönlöst att fråga vad han skulle ha den till. Man vet aldrig när man kan behöva en schysst träbjälke. Jag skådade stickan i hans öga med stor lätthet. Men det var väl som jag och min bror, som när vi var barn hade den stående leken sakletare. Elias hade hittat en sak som han ville ha, och den skulle han ha, kosta vad det kosta ville. Det var väl en sån no questions asked som jag var skyldig honom. Motsvarigheten till en död hora jag begravde när jag hjälpte till att bära det fuktiga stycket virke upp till lägenheten. Vi hade varit på Systemet och jag hade tipsat om någon specifik öl som jag tyckte om. Han hade köpt några burkar av den. Jag introducerade Peep Show för honom och vi hade väldigt kul, men han tyckte inte om ölen. Den smakade konstigt, sa han. Jaha. Då får väl jag ta den, så får du ta av det andra jag köpte. Jag tog en stor klunk. Fan, det var verkligen något unket, nästan ruttet med smaken. Elias bevittnade mitt ansiktsuttryck och började gapskratta av min reaktion. Skrattet smittade av sig och jag kunde inte hålla vätskan i min mun utan spottade ut den stora klunken rakt i skrevet på mina arbetsbyxor. Jag delade 114-29, vilket innebar att jag skulle lyssna på Alexander Lukas EP:n av Björns vänner. Jag gillade sådana ritualer. Det stärkte associationen till både rundan och musiken som något meningsfullt. I övrigt tänkte jag mycket på min egen musik när jag jobbade. Det var hur saker sammanföll bara som gjorde att jag hade kommit igång igen. Jag hade upptäckt appen Bandlab som gjorde att jag kunde spela in demos helt och hållet på mobilen utan att behöva ta på mig byxor och lämna sängen. Och jag hade upptäckt Emma som med sin blotta närvaro runkade av min idékuk så att jag kunde idéspruta ut en massa små frön i jorden. Jag odlade min trädgård med stor möda och mycket konstgödsel. Hon var som en blandning mellan Jenny och Alexandra. Jenny hade inspirerat en massa låtar, men först efteråt. I själva relationen hade jag plågats av letargi och en oförmåga att känna adekvata känslor. De kom först när det var för sent. Alexandra inspirerade till låtar och verk, men där och då var jag fullt upptagen med att supa och umgås med henne. Emma kombinerade närheten i känslor med det geografiska avståndet. Jag gavs utrymme att faktiskt spänna mina konstnärliga musikmuskler och jag tilläts dela med mig av frukterna av arbetet till den primära mottagaren i hennes egen högsta person. Det är mycket möjligt att Jenny också hade uppskattat det, men jag gjorde aldrig det eftersom jag inte visste. Det var Alexandra som hade lärt mig våga serenadera någon i presens snarare att besjunga sorgen i preturitum. Nå, var var jag? Cyklandes förbi Humlegården, funderandes på textrader lika fåniga som "Sommaren är snart här, den kom i ett kuvert du skickade till mig" och "Vill du följa med mig ner på stan? Jag vill att vi tar en promenad." Men något störde. Ljudet från en pickup-truck som stod med öppen baksida. Ett jävla reklamjippo, alltså. En stor företagslogga var på display. Och det lät som att de hade gjort en parodi på Glassit av Mange Schmidt. Fan vad B. Eller? Jag gick av och ledde cykeln för att närmare se vad det var frågan om. Se på fan, det var faktiskt Mange Schmidt som stod där och gjorde ett framträdande. Men det verkade ändå vara ett reklamjobb. Kunde jag fakturera ett företag 30 000 för att göra en låt och sen stå och hänga i 45 minuter skulle jag också ha gjort det. Jag undrade om Jenny hade blivit imponerad av att jag såg honom på så nära håll. Lös interaktion med Emma. Vad har du för färdväg från flygplatsen? E4:an. Sitter i mammas och pappas bil. Jaha, lyx. Ja, det var trevligt med välkomstkommitté. För fint folk är bara det finaste nog. Champagne, limousin, lyxjakt. Ja, lyxjakten är en viktig del av en balanserad vardag. Samt tjänstehelikoptern och gratis knäckebröd till lunchen. På kvällen skrev jag: får man se en bild på ditt ansikte? Det var ett tag sedan du skickade. Emma svarade att har ingen ny bild direkt. Nu är det så mörkt här. Jag blev lite besviken. Men på morgonen tog hon en i spegeln i brun klänning. Hon var lika vacker som alltid. Den andra inandningen. Emma hade alltså kommit till Sverige igen. Nu hade hon varit här i en vecka, men vi hade fortfarande inte lyckats stämma träff. Det var bara det att hon hade så nära relation till sina föräldrar. Visst, hon jobbade alltså oftast dagtid och då träffade hon någon ur det gamla tjejgänget, men det kändes som att hon var och varannan kväll åt med föräldrarna på restaurang, och på helgen gick hon på minst ett par olika konstmuseer med dem. Men jag då? Imorgon hade hon hittat en lucka i schemat för mig på max 2 timmar mitt på dagen. Men jag ville ha mer. Jag visste inte hur många fler chanser vi hade. Hon hade sagt något om 2 veckor i Sverige, och jag var rädd att de här 2 timmarna var allt jag skulle få och behöva vänta 2 månader till på nästa gång. Hon var singel, och då kan det hända jävligt mycket under ett sånt tidsspann. Trots att hon hade avrått mig hade jag börjat tacka nej till arbete på ren späck för att hålla schemat öppet ifall hon kanske skulle komma på andra tankar och i en impuls skriva och vilja träffas. Det var väl lönlöst. Det låg implicit i relationen upptagen fri att den som alltid har mycket för sig håller i taktpinnen. Men det skulle inte vara mig till någon gång att fylla på mitt eget schema med annat. Då skulle jag aldrig ha chans till ett mål.
Du är vaken, det ser jag. Och det är kallt, men du är varm. Kanske är dålig isolering, men filten med elslingor känns som en kram. Vill du följa med mig ner på stan? Jag vill att vi tar en promenad. Du kan berätta om hur jag är nyfiken. Följa med mig ner på stan. Jag vill att vi tar en promenad. Du kan berätta om ditt liv. Jag är nyfiken på dig. Skummet och rakbladet som lika vänner försvinner. I sänder jag önskar dig lycka och framgång i livet du bär. Men så plötsligt av tiden är du inte här. Jobbar hemma. Du får göra allt skit.
viktigt men ändå. Jag märker en längtan att dra därifrån. Vill du följa med mig ner på stan? Jag vill att vi tar en promenad. Du kan berätta om mitt liv, jag är nyfiken. Vill du följa med mig ner på stan? Jag vill att vi tar en promenad. Du kan berätta om mitt liv, jag är nyfiken. Vill du strosa runt här hela dagen bland uteserveringar och bar? Du kan väl visa var du gick i gymnasiet. Vill du följa med mig ner på stan och göra som alla gör idag? Strömmen, men som sagt, jag är nyfiken.